Tack att vi får komma igen. Det är alltid gott att komma till er här i Älvsbyn i Korskyrkan. Och jag tänker varje gång att det finns någonting här. Det står att han var väl förtrogen av smärta. Men det är någonting här som gör att det är ingen ytlighet. Utan ni vet vad det är med lidande på olika sätt. Och ni har mött så många som kämpar och är vana att söka Gud i de här situationerna. Och det tänker jag, det är en välsignelse att ni finns och under alla de här åren har varit beredda att möta sådana som har fått fly för sina liv, och att det här har varit en trygg punkt för många, 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 och fått möta kärlek ifrån er. Ja, nej, men nu är det så här med sjukkyrkan att jag är 66 år nu och har gått i pension egentligen faktiskt. Men jobbar kvar en dag i veckan tills det finns en ersättare för mig idag. Men när jag sitter här, jag var inte riktigt beredd på, jag trodde det var Urban bara som skulle predika idag. Men det kommer en massa minnen och jag får bara dela lite personligt. När jag var 18 år så hade jag mitt första jobb på sjukhuset hemma i Linköping och gick på ambuleringen som det hette. Jag fick vandra runt lite där det behövdes. Och så en kväll så kom jag till en medicinavdelning var det tror jag. Och då var det en liten dam som låg och ringde på klockan hela kvällen. I timmar faktiskt, för hon var ju orolig. Och personalen, ja men de gick och de var irriterade på den här damen, för det var ju jobbigt att hon hela tiden ringde. Så blev det min tur att gå dit. Och jag mötte ju en ängslig liten tant. Och jag frågade efter en stund, vi pratade väl några ord, om jag fick be aftonbön tillsammans med henne. Ja, det ville hon ju. Så vi bad stilla och jag tror jag satt och sjöng lite grann för henne. Och så somnade hon och sov gott sen resten av kvällen. Sen på morgonen när jag kommer tillbaka dit så blev jag kallad till, nu heter det enhetschef. Ja, för då hade den här tanten, hon hade frågat på morgonen efter systern som bad. Och be fick man inte göra. Så jag fick en anmärkning där. Och då, det var faktiskt, det tog sedan 30 år innan jag kom till sjukkyrkan och kunde arbeta där. Men sedan dess så låg det bara här i hjärtat att någon gång i livet ska jag jobba i sjukkyrkan och ha, att få sitta ner, ha tid med ängsliga patienter och få dela min tro. Och det blev en lång och krokig och ganska hård livets skola faktiskt innan vägarna öppnades och jag fick det här tillfället att få jobba på sjukhuset. Och nu är jag inne på 14:e året. Och det kommer massor av minnen. Och jag tänker det är så stort att sjukhuskyrkan fortfarande, jag är så tacksam för den nåden att jag har fått röra mig där i sjukhuset i 14 år. Och det är jättemånga sängkanter och ansikten som kommer så här när jag liksom tänker igenom. Oj vad många sängkanter jag har fått sitta vid och be. Och det är stort att, och ni är med och gör det möjligt att sjukhuskyrkan får finnas. Och att det finns en representant ifrån frikyrkorna tror jag är jätteviktigt faktiskt. Och jag vill bara ge ett ganska, för det, nu är det länge sedan jag var här och jag tänker undra vad man har delat. Det kommer massor av minnen sådär. Men som ett litet exempel hur det kan vara. Jag har som på något sätt hittat ett sätt att jobba. Att jag går runt och jag tänkte när du läste om åsnan som bar Jesus genom folkmassorna där. Att jag har känt mig som den där åsnan ibland. Att bara få bära Jesus genom korridorerna och in i rummen där på något sätt. Men då har det blivit så här att ja, men tack och lov, förtroende från personalen. Och den här dagen så, jag vet inte vilken avdelning jag var på, men jag gick och frågade, tror ni det är någon som behöver få, att någon har tid att sitta en stund? Och då var det med samma en sköterska som sa, ja kan du gå in till honom, han har det jättejobbigt. Och så sa hon ett rum och ja, jag tänkte jag går dit. Och då när inte patienten har frågat efter oss, för tröskeln är ganska hög även på sjukhuset, att fråga efter sjukhuskyrkan. Men den här gången hade inte den här personen gjort det, så då får man så börja väldigt varsamt. Och man kan få lyssna på många livsberättelser innan man får den här möjligheten att faktiskt dela sitt hopp. Men så här var det med den här mannen då, att när jag kom in, ja, han var så bitter och han hade så mycket ångest. Han hade fått besked om en svår sjukdom och kunde inte ha så lång tid att leva, det visste han. Men han var bitter och han svor extremt mycket. Och jag tänkte, han får hålla på tills det liksom öppnar sig på något sätt att jag kan få någon tråd att dra i. Ja, han höll på i alla fall och det var eländes elände. Sen till slut så kom vi in på vart han hade vuxit upp någonstans. Och då har jag en jättebra fråga att komma med när det är äldre människor. Att fick du gå i söndagsskolan när du var barn? Och det räckte. Då brast han och grät. Grät som ett barn där i sängen. Och då förstås, ja, då kommer det in en sköterska i dörren och telefonen ringer. Så vi kunde inte fortsätta prata då. Men så med en gråtande man där så sa jag att ja, men jag kommer tillbaka imorgon. Ja, eller imorgon, eller om det var en dag emellan innan jag jobbade igen, jag kommer inte ihåg. Men när jag då är på väg till honom upp i hissen där, i hisshuset, så möter jag honom tillsammans med transportörer. Då skulle han flyttas till ett sånt här korttidsboende. Och han tittade på mig och jag på honom och ja, men det gick ju inte. Vi kunde inte fortsätta prata. Men han fanns ju där i mina tankar under några veckor sådär. Så ringer det från en annan avdelning och då säger de att det är en man här som vill prata med dig. Och när jag går dit då blir jag så överraskad, för då är det den här farbrorn som är tillbaka på sjukhuset. Och i ännu sämre skick förstås. Och när jag kommer då börjar tårarna rinna. Och så sa han, jag måste få frid med Gud. Så vi fick tillsammans där be och han fick lugnet och så här. Och han ville dela, vi delade nattvard och ja, men han fick liksom frid och lämna sitt liv i Guds händer. Och sen skulle jag hälsa på honom nästa gång jag jobbar. Och då hade han fått flytta hem till Herren. Om det är sådana där exempel, och jag tänker, tack att ni har varit med och gett till det här. Det är någonting vi får göra tillsammans. Och Gud välsigne er för det. Och det arbete ni står i allihopa. Ibland tror jag bästa evangelisationsmetoden är att på riktigt se varandra och människorna utanför och bry oss och fråga hur det är. En enkel fråga, hur har du det? På ICA eller var som helst. Ibland är det det som öppnar hjärtat. Och man får då ta tid och lyssna till den här människan lite. Så kan det vara första steget att faktiskt den människan får fatt på Jesus. Ja. Tack.
Låt mig förhöra om Jesus. Låt mig förhöra om Jesus, skriv i mitt hjärta vad ord. Självdömdet sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord. Sången som änglar i natten, sjung och förhedar en gång. Till Gud i det höga, frihet från böjornas mål. Låt mig förhöra om Jesus, skriv mitt hjärta vad tro. Sjung för mig sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord. Säg mig det åter om sång på vår jord. Låt mig få höra om korset, valenta smärta han led. Visa mig graven i berget där man har skrotat sång på vår jord. Välkommen Urban, ta över.
Får jag tacka dig för din nåd den här förmiddagsstunden. Får jag tacka dig för att du är här. Jag tackar dig för att vi har ditt ord på att du är här den här stunden. Och får jag tacka dig för att du vill vidröra oss, Gud. Tack Gud för att du vill utrusta oss för den här grå vardagen här utanför. Så att vi förstår att när vi går fram så bär vi himmelriket med oss. Vilket gör att människorna runt omkring oss där vi går, de är nära himmelriket. Och jag ber Gud att du skulle rusta oss. Och vi får börja använda det som du har lagt ner i våra liv för att nå människor här ute. Och vi inser att jag är en del av ett gudsmöte. Så att just den här gråa vardagen får lite färg. Och Fader, jag ber om det. Jag ber Gud att vi skulle få vara den här övernaturliga församlingen. Och att det är naturligt för oss att röra oss i den heliga ande. Fader, jag ber om det. Du vet varifrån vi kommer allihopa och du vet var vi är på väg. Men nu parkerar vi allt det här och så får vi ta till oss ditt ord. Och vi ber Gud att det ska få bli till fruktsättning i både våra egna och andras liv. Amen. Alltså jag vet inte hur många bibeltexter jag har att välja på. Det har varit så faktiskt. Och ibland när man sitter hemma på kammaren så kan man, och så kommer man upp i en talarstol så här, så kan man tänka, men Gud, vi var ju överens hemma. Så kan det vara ibland. Hörrni, tack för att vi får komma hit. Vi har både Ingmar och jag, vi har en otrolig respekt för er, det ska ni veta. Vi har följt det på håll genom åren. Vi har känt varandra länge. Och ni har varit en otrolig välsignelse. Och det här nu som än en gång återupprepades i de här bönämnena och alltihopa. Förra gången vi var här, då bad ni för en man som skulle tillbaka till Etiopien. Och det här har blivit någonting som, alltså, ja, väldigt respekt för er. Ni har tagit evangelium på allvar. Men sen kan man ju komma in i olika saker i livet och det är livets tumskruvar och alltihopa det här. Och ett tag så hade jag en bibeltext och det är faktiskt Maria som säger, Jesus, om du hade varit här, För så kan vi ju känna mitt i alltihopa ibland. Att, var är du? Var är du någonstans? Men han har lovat att han ska vara med alla dagar in till tidens ände. Och ibland så är det frestande också den här dagen att ta palmsöndagens text och alltihopa det där. Men ta tillvara på ordet som delas här. Jag berättade för Thomas för en stund sedan att vi var här på ett möte. Den här söndagen då ni bad för en man som skulle tillbaka till Etiopien. Och jag har nog aldrig varit med om en predikan där det var så otroligt mycket bibelord. Det var 3 kapitel, de första 3 i Efesierbrevet. Och jag har nog aldrig hört Thomas så mycket bibelläsning i en predikan, tror jag. Och så efteråt där i fall så, någon månad senare. Jag vet inte exakt när det här var. Det som hände, som jag ska berätta om, det är 2 månader sedan. Då i alla fall så fick jag reda på en vecka ungefär, lite mer. 11 dagar, 10 dagar någonting så. Så var det 2 av mina vänner i bikermiljön som tog livet av sig. Och jag var så ledsen. Och jag kom att tänka, alltså det blev så här att speciellt en av dem. Jag tänkte, för vi hade mötts. En månad tidigare, 2. Jag tänkte liksom att fanns det ingenting Gud? Fanns det ingen? Någon grej? Alltså fick jag någon? Ni vet att man kan gå tillbaka och tänka, hur var det i det där sammanhanget när vi träffades? Men han skickade inte ut någon signal. Och jag gick bedrövad ut när jag fick reda på det. Jag gick ut på ett uterum, solen sken lite. Och så kom det till mig, Efesierbrevet 1. Det Gud hade sått ner bara några veckor innan av Thomas här. Och jag kunde knappt läsa för tårarna rann. Men ögonen föll på, innan världens grund blev lagd. Han har utvalt oss i honom för att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom. Förbestämda att vi ska tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Och det var som att och sen så hamnade jag på den 17:e versen där Paulus ber. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge en vishetens och uppenbarelsens ande till en rätt kunskap. Och det var precis som att det där slog ner, va. Så mina sorgetårar över min vän och mina vänner, på något vis så vändes det till att en tacksamhet till Gud istället. Så det blev nästan som glädjetårar för mig. Och på fullt, jag tror jag aldrig har upplevt det på det sättet. Att liksom att jag fick vishetens och uppenbarelsens ande. Som lyfte fram det här, nåden. Tänk att vi är förbestämda. Tänk att vi är förbestämda. Innan jorden skapades alltihopa. Så tänkte han på dig och mig. Förra gången när jag var här och predikade, då tror jag, men jag tror att jag talade om att du och jag, vi kallade för en tid som den här. Och jag tror det var så här att, ni vet att det är lite skakigt och det kommer säkert skaka ännu mer. Och när Gud Fader och Jesus och den helige Ande, när de pratade om den här tiden och sa 2020-2025 där, det kommer bli lite skakigt i världen och uppe i norra Sverige och alltihopa. Vilka har vi att sätta in då? Ja, se det runt om, det är vi och några till. Så är det. Och det som är så viktigt, känner jag, i alltihopa det är att vi kan ha en historia ibland. Vi kan känna att vår historia begränsar eller bromsar eller stoppar oss. Att möta framtiden. Men jag skulle uppmuntra dig och säga att det är inte på det här sättet. Har du någonting som är ouppklarat med Gud, så ta det direkt och så säger Gud, yes, nu kör vi igen. Svårare är det inte. Vi har svårt. Jag kan ha saker och ting i min historia som jag skäms för och alla möjliga sådana saker. Men från Guds sida, yes, nu kör vi igen. Och så är det, så låt inte din historia bromsa eller stoppa din framtid. Jag vet också att jag talade om det här, att jag talade om Paulus när han skriver till Timoteus. Och då skriver han så här att det är tid, Timoteus, att du blåser liv i din nådegåva. Jaha, ja, du kommer behöva den, för så här är det, att jag har varit ett exempel för dig, men nu är det bara så att jag har fullbordat mitt lopp. och jag bevarar tron. Och det är inte bara det att vi ska fullborda våra lopp, utan det får inte bli så att vi tappar tron för att det har varit för tufft. Och därför måste vi alltid hämta kraft från Gud. Är ni med? Ja. Tiden går. Jag fick låna Ingmaris klocka här. Och jag vet inte hur långa möten ni är vana vid. Och jag ska försöka att inte vara så lång idag i min predikan.
Men prata så mycket du vill, för det är intressant.
Gud välsigne dig, syster. Tack för det. Jag skulle vilja ta med, jag tror jag fastnar i Hebreerbrevet idag. Och det är inte så att jag tänker att det är synonymt med er. Men jag skulle vilja saxa lite i och berätta lite utifrån Hebreerbrevet. Du kanske kommer ha svårt att hänga med om du har Bibeln med. Men det är läge kanske att läsa Hebreerbrevet när du kommer hem. Det finns här i alla fall olika paralleller till oss här idag. Och vi har mycket att lära av det här. Hebreerbrevet är skrivet till judekristna. Det var omvända judar som hade tagit emot Jesus. Människor som, och de var väl hemmastadda i Gamla testamentet. Författaren då? Ja, en del säger att det är Paulus. Det kan också vara Timoteus. Det kan vara, jag tror det var Martin Luther som sa att det kunde vara Apollos. Jag vet inte, och det finns säkert teologer här som kan komma fram till mig efteråt och berätta. Med 100% säkerhet att det var den och den. Då är det så här att författaren i alla fall, han lägger ner mycket energi i de två första kapitlen att visa att Jesus inte bara var, han var inte någon ängel, utan han stod långt högre upp än änglarna. Kapitel 3, där håller han en berättelse om Israels folk i öknen som ett varnande exempel för att istället få gå in i det utlovade landet som Gud hade velat ge dem, eller fortfarande, men de fick vänta lite. Så blev det sand i ögonen, mellan tårna och i munnen i 40 år. Det blev inte precis riktigt vad de hade tänkt sig säkert heller. Brevet är i fall indelat i två delar. Man kan säga att det finns från 1:1 till 10:18 så är det läran, och från 10:18 och framåt så är det livet. Och då kan man säga så här att i de första kapitlen då skriver författaren att budskapet är att det nya förbundet är oändligt mycket bättre än det gamla. Och ett nyckelord som kommer då gång på gång, det är ett bättre. Det är ett bättre förbund, ett bättre löften, bättre hopp, bättre offer och en bättre uppståndelse och ett bättre liv. Det handlar om Kristi fullbordade verk. Jag skulle kunna ta några, eller ganska många exempel på det i versar. Men jag tror att jag tar och saxar lite i det här som jag har förberett istället. Del 2 då, från 10:19 och framåt, så står det mer att på grund av vad jag tidigare skrivit, säger författaren, så låt oss frimodigt träda fram. Och det här uttrycket låt oss kommer tillbaka flera gånger. Vad vi kan göra som ett resultat av Kristi fullbordade verk då, som inleds med stilla veckan. Jesus dör på Golgata. Han uppstår för vår rättfärdiggörelse skull och alltihopa. Så skriver författaren att vi kan frimodigt gå in i helgedomen. Och ni vet att man behöver inte gå in i en kyrka för att känna heligheten. Jag tänker David, kung David till exempel. Det står i en av Psaltarpsalmerna att tidigt om morgon söker jag dig i helgedomen. Jag tror han var i öknen eller någonstans. Men jag har känt det där i vissa tillfällen när jag är ute och reser på mina tjänsteresor. Hur jag sitter där trots att man kör Volvo. Så kan man känna att Gud kommer nära. Och det känns heligt. Tidigt om morgon söker jag det i helgedomen. Vi kan alltså frimodigt närma oss, gå nära Gud. Träda fram inför Gud med ett rent hjärta. orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp till han som gav oss löftena är trofast. Det här är alltså versar i de här kapitlen. Det står om att vi ska uppmuntra varandra, inte försumma sammankomsterna, inte kasta bort vår frimodighet och vara uthålliga. Och det finns också med i kapitel 12 och 13. Låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Du och jag, vi har inte fullbordat vårt lopp. Vi har inte fullbordat vårt lopp. Det är inte slutet. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Glädjen är där alltid, står det. Glädjen är där alltid. Det finns alltid en möjlighet, oavsett hur livet är, att lovsjunga Gud. För han kan också förändra det. Hebreerbrevet 10. Det står ju så att kasta inte bort din frimodighet. Bejaka, göra val. Släpp ditt ego, lämna över. Bli beroende av Gud. För även om Kristi verk är fullkomligt så blir det inte därför, för det blir inte förlöst om inte du och jag ger vårt gensvar. Jag tar det en gång till. Kristi verk är fullkomligt, men det blir inte det i ditt och mitt liv. Det blir inte förlöst och det blir inte liv förrän du och jag aktivt ger ett svar och säger ja. Jag tar emot det här, jag gensvarar på det här. Du har ingen nytta av Guds fullbordade verk om du inte öppnar dig för hans verk. Det hjälper inte dig att Jesus dog för alla människor som skulle kunna bli frälsta om inte du tar emot frälsningen i ditt liv. Så är det. Att Kristi fullbordade verk väntar på ditt och mitt svar då. Jag vet inte hur vi har det här. Kan hända att vi allihopa har tagit emot Jesus i våra liv. Hur ska jag då praktiskt kunna leva i Kristi fullbordade verk? I brevet är poängterat att vi ska gå in eller att vi ska träda fram. Du kan alltid komma närmare. Det går alltid att komma närmare. Men stor frimodighet, och där har du det här igen. Att ibland så kan jag täcka mig, jag kan skyla mig. För jag tror att Gud kommer ihåg de här sakerna och ting som jag plågas av, som du plågas av. Skam och skuld och alltihopa där. Men han har dragit ett streck om du har bekänt inför honom. Så därför kan vi frimodigt träda fram så att vi inte går miste om den stora lönen. Jesus, han har satt en ny nivå. Mitt rike är inte av denna världen. Så idag är det uppmuntran. Ingmarie var inne på det här förut. Hon sa det att liksom att det, alltså, jag vet, du var väl här Ingmarie för 14-15 år sedan. Kom ihåg här nere och du skulle berätta om sjukhuskyrkan eller om det var någon praktik eller du var bara. Och det var ju hur mycket människor som helst här nere. Och alla ropade, jag tror hon ropade mamma Ulla på den tiden bland annat, va. Och liksom alltså all denna energi som ni har lagt ner. Tid, pengar, sorg, gråt, sömnlösa nätter genom de här åren. Och så kan man ju också tänka, men Gud, vad blev det av alltihopa det här? Och jag tänker att okej, många av de här människorna som har vandrat igenom här, de är någon annanstans nu. Men tänk, det kanske är missionärer lite här och där i världen. Och sen så kanske de hamnar i Åtvidaberg i Östergötland eller något sånt där. Och det behövs också evangelium. Så jag tänker, inget av det här som ni har gjort har varit bortkastat. Och det måste ni ha med er. Hebreerbrevet är ett rundbrev. Det var alltså till på nyttfödda judar som hade blivit kringspridda runt om Medelhavet. Och det är senare hälften av första århundradet. Och det var alltså till judekristna. Och de här, de hade fått smaka väldigt tuffa saker. Det var offentligt hånade, de hade varit förföljda, misshandlade, fängslade. Många hade fått lida martyrskap. De hade blivit fråntagit sina barn, förlorat egendom, lidande och svårigheter. Och när författaren här möter dem nu då, jag håller på att säga Paulus hela tiden, för jag är så inkörd med det här, men det är inte säkert att det var han som skrev det här. Så liksom, de hade ju haft en solid grund. De hade haft en stor, och de hade en stor, och hade haft en stor erfarenhet av prövningar efter sin omvändelse. Men nu var de faktiskt på väg att ge upp. De som tidigare hållit fast. Det hade varit alldeles för tufft, och utmaningarna hade gjort liksom att uthålligheten hade runnit ut helt enkelt. Frimodigheten som tidigare hade varit en tillgång för dem, den hade försvunnit. Både frimodigheten inför Gud och den frimodigheten som de hade i kontakt med de andra hedningarna runt omkring. De hade ju tidigare med glädje sett när fienden kom och plockade deras gårdar och alltihopa det här. För inget kunde stjäla det dyrbaraste de hade. Och det var ju tron i Kristus. Men nu var det som att allt var borta. Och de hade säkert inte rätt tidsaxel heller. Och det har inte vi jämt heller. Deras hopp om en utlovad belöning, räddning, befrielse. Ytterst så handlade om Messias, Jesus Kristus, skulle komma tillbaka. Nej, det var som att de hade fått nog nu. Därför står det så här i det 10:e kapitlet och den 32:a versen. Där författaren påminner sig, kom ihåg hur det var förr. När ni nyss hade blivit upplysta och kommit till tro. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Eller också ställde ner på den sidan där för de som behandlades på det sättet. Ni led tillsammans med de som satt i fängelse. Ni fann ju med glädje att bli berövade era egendomar. Därför att ni visste att ni äger någonting som är bättre och mer varaktigt. I Hebreerbrevet 10:35 så står det. Kasta därför inte bort er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthålligheten är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad som är utlovat. Ännu en liten tid, sedan kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva genom sin tro. Om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Men ni hör ju inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv. Eller vinner själar, kan jag säga. Ja, räddningen som utlovades, det är ju det här. Vi lever ju mycket närmare idag, när Jesus ska komma tillbaka. Men de hade säkert, och kanske felaktig undervisning eller vad det var, så tänkte de att det här är ju väldigt, väldigt tätt inpå nu. Och de hade jobbat med att ha en uthållighet och kämpa på. Men de hade kanske tänkt sig för en kortare tid. Och nu blev det längre. Vi är närmare idag. Och ibland så kan förkunnare lova mycket mer än vad man har mandat att göra. Jag kommer ihåg, jag var med mamma och pappa på Hjälmargården i början på, jag tror det var slutet på 60-talet eller början på 70-talet där någonstans. Och då var det en förkunnare som stod i talarstolen och sa att han hade åkt över Gränna. Och då uppe på Vättern här så såg han en etta, en nia, en sjua och ett frågetecken komma upp på himlen. Det där slog sönder ju hela mitt liv. Jag skulle ju aldrig få köra moppe. Därför skaffade jag min första moppe när jag var 9 år. Men det var en annan sak. Om det var rädsla, om det var fruktan. Men alltså, vi har utlovat så mycket grejer ibland. Och blir du bara frälst så kommer det bli guld och gröna skogar, förstår du? Nej, Har det inte varit elände tidigare så kan det faktiskt bli när jag lämnar mig mitt liv i Jesu händer. För det finns en fiende som inte vill. Och han går fram och stjäl och slaktar och förgör. Och därför är det så viktigt att du och jag stöttar och backar upp varandra. För det är inte jämnt som vi alla hamnar i livets tumskruvar samtidigt. Räddningen som utlovades, den hade inte kommit. Och det man trodde skulle ske hade inte skett. De kände sig aningen lurade och övergivna. De ville ha del av den utlovade belöningen. Och de hade de nu förgäves kämpat trons goda kamp med allt vad det innebar. Genom tidigare handlande har ni visat att ni inte är såna som ger upp, säger författaren. Det är inte tid att förkasta tron. Skulle ni lämna eller släppa taget, skulle allt ert lidande ha varit förgäves. Nej, bort det. Det står i de här verserna. Håll fast vid er tro och den första fulla vissheten i den första kärleken. Sätt er tillflykt till Gud. Ni har delat de fångnas lidande med risk för era egna liv. Ni blev berövade i er egen egendom. Och ni är för mig ett exempel på tro. Ni är troende. Precis som jag säger till er. Ni är för mig exempel på tro. Ni är troende. Och så kommer vi in på Hebreerbrevet 11. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. I Hebreerbrevet 11 så räknas de här troshjältarna upp. Och då är det så att författaren vill påminna de här människorna som han skriver till i Hebreerbrevet. Nu, titta på de här. Abel, Hanok, Abraham drog ut och gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet tillsammans med Isak och Jakob. Han bodde i ett tält för han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Och så står det i vers 13. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran. Man bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Jag menar, våran värld idag, den är ju så crazy. Alltså den är ju så sjukt. Allting. Eller väldigt mycket. Så att jag känner mig mer och mer som en gäst och främling. Det är inte svårt att känna igen sig i det här bibelordet, va? Ja, men Urban, du är en stolt svensk medborgare. Jag sätter absolut inte där före att vara himmelsk medborgare. Men på något vis ibland så kan man tänka att tack gode Gud för att jag får vara en ambassadör för himmelriket. Och du vet, man kan ju ha sitt eget konsulat där man går fram om dagarna. Representera Jesus. Och det är precis vad vi ska göra. Mose nämns och Josef, skökan Rahab, tog också emot. Det var hon som tog emot de där spejarna som vänner. Sen har du Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel och profeterna. Och det här är inga sköna människor, alltså, när man går in och läser gamla testamentet, vad de var för några. Jag menar, har du läst, vet du vem Jefta var? Som står omnämnd som en av de här troshjältarna. Han var alltså en banditledare egentligen från början. Men som Gud hade använt och bruka. Och det är ungefär, vi ser ju att det står ju också i Bibeln att Gud, han leder kungar som vattenbäckar, va? Och jag tror ibland att man kan se det i världen också att Gud var nog med där med en liten finger och petade lite. Så tror jag det. De var för svaga men de blev starka. Och sen har vi i 11 kapitlet och 35-39. Jag ska inte läsa det. Men där har du det här som de här människorna drabbades av. Alltså det var helt fruktansvärda saker också på den tiden. Men så kommer vi in på Hebreerbrevet 12. Och så står det så här: när vi alltså har en så stor sky av vittnen, låt oss lägga bort allt som tynger. Håll blicken fäst på Jesus. Tänk på honom, annars tröttnar ni och tappar taget. När vi har de här människorna i Hebreerbrevet 11, och vi kan också ha varandra som exempel, eller människor som har varit med i församlingen och gått före till himlen att ha som ett exempel. Jag kan ha er som exempel i mina liv och tänkt, åh, den här uthålligheten som Ivan har eller någon annan av er, liksom, den skulle jag också vilja ha. Vi kan ha varandra som exempel, och ni är exempel för både Ing-Marie och mig. Ibland kan jag känna så här att det finns en light-version, lätt och lagom, när det gäller ens kristna liv ibland. Och man kan också känna liksom att vad många grupper eller församlingar representerar. Men ni är exempel på tro för mig. Och så står det så här i 12:e versen: styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att en fot som halkar inte går ur led, utan istället blir botad, faller efter vägen. Och se till att ingen går ur led heller, utan att vi håller varandra på vägen. Och här är viktigt att vi som den äldre generationen, jag räknar mig som dig idag, livet har gått fort, men så är det ju bara, att vi får vara exempel för den yngre generationen. Vad är det de ser? Och jag har en riktig dröm som jag kan gå igång på ibland. Tänk om mina barnbarn skulle säga, åh, jag skulle vilja vara som morfar. Att vara ett exempel, sätta en standard, visa dem att det håller att be. Visa dem att det håller att be för sina vänner, ändra situationer och att lysa för Jesus. Jag bara känner att jag ska avsluta där. Men liksom, det finns mycket uppmuntran i det här. Och jag vill uppmuntra er att hålla fast. Dra er närmare Jesus. Och så är det 2.0 som gäller för Korskyrkan. Det är så populärt att säga in i kaklet, så jag ska inte använda det uttrycket. Men liksom, låt oss få med så många människor vi kan, också i Älvsbyn. Och kanhända kan vi jobba tillsammans, för jag tror att Gud har tankar för den här bygden. Han har tankar för Älvsbyn. Vi är en bönegrupp som träffas var tredje vecka ungefär. Och vi ber faktiskt mycket för Älvsbyn. Och vi har hemma grannar som är speciallärare i Älvsbyn på skolan och alltihopa där. Och Älvsbyn är viktigt. Älvsbyn är viktigt. Och du är viktig. Så låt oss se till att vi håller blicken fäst på Jesus. Och är det någon som skulle kunna komma ur led, så tar vi och hjälper till och puttar in den på vägen igen. Så Guds rika välsignelse över oss. Far, jag tackar dig för den här förmiddagsstunden. Jag tackar dig, Jesus, för att vi får ha dig som ett exempel. Du avstod allt av jämlikhet med Gud när du lät dig födas här och antog en tjänares gestalt. Du avstod allt av jämlikhet. Jag bara tackar dig för du såg ett värde längre bort. Du gladde dig över liksom att här borta, när jag har gått igenom de här bitarna, då har jag vunnit så otroligt många. Men jag tackar dig också för de exempel som finns i Bibeln. Jag tackar dig, Gud, för alla exempel som finns i Bibeln. Men jag ber också, Gud, och jag tackar dig för de exempel som jag får ha här i Älvsbyn, mina syskon här och andra också. Att vi får vara exempel för varandra. Och att vi också får vara exempel för den yngre generationen. Precis som jag delade förra gången om Paulus och Timoteus. Och uppmuntra ungdomarna att nu är det tid att du tar och blåser liv i din nådegåva. Och så tar man och leder och hjälper människor in i den biten också. För du vet om de behov som vi har. Saker och ting som vi längtar efter. Gud, jag bara ber Gud. Far, jag bara tackar dig för du vill ännu mer utgjuta din ande, Gud. Jag ber Gud att om du har kallat oss för en tid som den här, så vill du också skickliggöra oss. Och far, jag tackar dig för det. Och jag ber Gud också om frimodighet som vi läste här. Frimodighet att ta ett steg ut. Ut kanske ibland i det okända. Kommer det här bära eller brista? Men Fader, jag bara tackar dig för att du ska vara med oss. Och vi bara ber om att Älvsbyn ska bli frälst. Vi ber Gud om skolan som ska förändras. Gud, vi ber för kommunhuset, Gud. Fader, vi ber om frälsning över kommunhuset, Gud. Vi ber Gud att avslöjanden var knarket finns, var drogerna finns här. Och avslöjanden, Fader. Vi ber för ungdomarna, vi ber för de här epatraktorerna som kör här nere på kvällarna, Gud. Vi ber för ungdomarna. Gud, vi bara ber Gud. Ge oss fantasi, Gud. Visa oss hur vi ska nå de här olika grupperna, Gud. Jag ber om det, Gud. Jag ber om det, Gud. I Jesu namn. Amen.